Låt oss be. Himmelske Fader, tackar dig för ditt ord. Tack för att vi även denna eftermiddag får stanna upp inför texter som skrevs för lång tid tillbaka, men som fortfarande har aktuella budskap till oss. Jag ber att din ande ska lysa upp våra inre så att vi tydligt ser vad du vill visa oss idag, var och en. Din är all ära i evighet. Amen. De senaste åren så har vi i Johanneskyrkan stannat upp inför några av Gamla testamentets mest centrala texter. Det började hösten 2014 med predikoserien Exodus, som handlar om hur Gud befriade sitt folk Israel från fångenskapen i Egypten. Och vi fick följa dem på deras väg mot det utlovade landet. Vintern 2016, ett drygt år senare alltså, så hette predikoserien Game of Thrones. Det gäller ju att vara ett med sin tid liksom. Den tog sin utgångspunkt i första och andra Samuelsboken. Böcker som beskriver den tid i historien när Israel verkligen stod på toppen av sitt varande. Med kungar som David och Salomo så var man ett Guds folk som fick se hur många av de löften man hade givits fick uppfyllas. Man var ett, till stor del ett folk av tillbedjare som levde nära sin Gud. Den Gud som hade utvalt dem. Men de århundrade som sen kom att följa efter David och Salomo innebar att man allt tydligare, steg för steg, avvek från den väg man kallade att följa. Och det hände allt oftare att livsriktningen blev en annan. Man kom att bli mer och mer som de omkringvarande folken. Man blev mer och mer som alla andra. Och precis som riken kommer och går så innebar det även att landets Israels dagar var räknade. Och omkring 600 år före Kristus så var Jerusalem en stad i ruiner. Och folket fördes bort i exil och tvingades lyda under det babyloniska riket. Och exil var också namnet på förra vinterns predikoserie. Och då stannade vi främst upp inför Daniels och Esters bok, men gjorde även korta inspel i Jeremia och Hesekiel. Och under 5 söndagar framöver så kommer vi nu att predika under rubriken Återvända. En serie som tar sin utgångspunkt i Esra och Nehemja bok. Och som handlar om hur Israels folk ges tillfälle att återvända från den exil som man nu hade levt i under ett 70-tal år. Det är en berättelse som rent historiskt utspelar sig i Gamla testamentets avslutning omkring 500 före Kristus. Som jag var inne på så hade ju Israels folk utvalts av Gud. Man var Guds utvalda folk. Om kung David hade det sagt att han var en man efter Guds hjärta. Man var alltså ett Guds folk med ledare efter Guds hjärta. Och allt var frid och fröjd. Men som jag också nämnde så kom de kungar som följde efter David och Salomo att mer och mer vända sina liv bort ifrån Gud. Att mer och mer präglas av den omgivande kulturen. Och om allt fler kungar kom det att sägas att de gjorde det som var ont i Herrens ögon. Inte så att Gud övergav sitt folk, det skulle han aldrig göra. Utan snarare att folket mer och mer övergav sin Gud. Gång på gång sände Gud profeter för att vädja till folket. Ta ert förnuft till fånga! Men trots det valde folket att fortsätta sin vandring bort ifrån Gud. Och ju mer lika omgivningen man blev, desto lättare blev man ett byte för sina fiender. Så när stormakten Babylonien slutligen sätter in en stöt, ja då faller Israel sönder och samman och Jerusalem läggs alltså i ruiner. En profet som verkade under den här tiden, det var profeten Jeremia. Han hade ett jobb i motvind kan man säga. Milt uttryckt. Han hade försökt att visa vart hände var på väg. Helt utan framgång. Men när det oundvikliga ändå sker, när riket faller, ja, då är det samma Jeremia som får i uppgift att föra fram ett budskap som faktiskt andas hopp mitt i allt det kaos som man befann sig i. Ett budskap från den Gud som trots folkets vägran att lyssna till honom, att följa honom, ändå fortsätter att visa barmhärtighet. Så här står det i Jeremia 29, vers 4 och framåt. Så säger Herren Sebaot, Israels Gud, till alla de deporterade som han har fört bort från Jerusalem till Babylonien. Bygg er hus och bo i dem. Plantera trädgårdar och ät frukten från dem. Ta er hustrur och avla söner och döttrar. Ta hustrur åt era söner och ge era döttrar åt män så att de föder söner och döttrar. Bli flera där, inte färre. Gör allt för att den stad jag har deporterat er till ska blomstra. Och be till Herren för den. Till dess välgång är er välgång. Så säger Herren Sebaot, Israels Gud. Låt inte lura er av profeterna bland er. Eller av era spåmän. Och bryr inte om drömmarna de drömmer. Till lögn är vad de profeterar för er i mitt namn. Jag har inte sänt dem, säger Herren. Så säger Herren. Först när 70 år har gått för Babylonien ska jag ta mig an er och uppfylla mitt löfte att föra er tillbaka hit. Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren. Välgång, inte olycka. Jag ska ge er en framtid och ett hopp. När ni åkallar mig och ber till mig ska jag lyssna på er. När ni söker mig ska ni finna mig. Ja, om ni helhjärtat söker efter mig ska jag låta er finna mig, säger Herren. Jag ska vända ert öde och samla in er från alla de folk och alla de platser till vilka jag har fördrivit er, säger Herren. Jag ska låta er återvända till den plats jag har förvisat er från. Ja, budskapet är ju tydligt. Det som nu sker, det kommer att pågå länge. Ni kommer att tvingas leva i exil i 70 år. Så bygg hus, plantera trädgårdar, bli fler. Men jag ska låta er återvända till den plats jag har förvisat er från. Samtidigt är det ju intressant att han så tydligt varnar folket från att lyssna till profeterna ibland om. Att inte bry sig om dem. Inte för att de är obehagliga domedagsprofeter. För att de skulle göra folket missmodiga. För att de skulle komma med jobbiga budskap som Jeremia och andra hade gjort. Inte för att Gud var missnöjd med Jeremia, men här gäller varningen faktiskt tvärtom de självutnämnda profeter som talar att allt är väl. Som kommer med positiva, glada budskap. Som säger sånt som de vet att folket vill höra. Lögn är vad de profeterar i mitt namn. Jag har inte sänt. Först när 70 år har gått för Babylonien ska jag ta mig an er och uppfylla mitt löfte att föra er tillbaka hit. Och det är ju ett rätt så kärvt budskap. Absolut. Och det är många av de här texterna. De är kärva. Absolut. Men samtidigt så var det så det var. Det var sanningen. Och självklart är folket i slutändan mer hjälpta av att få veta de verkliga spelreglerna. De som är sanna. Än det som bara är önsketänkande. Och sen är det givetvis jätteintressant, tycker jag, när det står en sån här exakt tidsangivelse. Först när 70 år har gått. Det är sådana saker som triggar bibelläsare genom historien. Vad menar de egentligen? 70 år? Är det tiden mellan att templet förstördes och att det återinvigdes? För det borde vara ungefär, om man räknar, 70 år. Eller kanske var det så att det var den första deportationen fram tills att templet började återuppbyggas. För det är också ungefär 70 år. Eller är det kanske så att det faktiskt syftar på en livsålder, att det symboliserar en livslängd. Att det kommer att dröja en hel livsålder innan folket kommer att återvända. Att de som lämnar inte är de samma som de som återvänder. Att den sista tolkningen är hur som helst sann utifrån hur det kom att bli, oberoende av exakta årtal. För så lång tid varade nämligen exilen, ungefär en livsålder. Och med det sagt ska vi nu läsa inledningen av Esra bok, den bok som kommer stå i centrum nu under 3 söndagar. Vi läser ifrån Esras första kapitel och de första 4 verserna. Jag tycker det här är spännande. Det är böcker som man inte brukar kanske läsa varje vecka precis. Jag vet inte, det kanske sitter en del här och hela tiden är helt sprängd av Esra och Nehemja. Då tar jag gärna ett samtal efter och lär mig ännu mer. Men ja, så här står det. Under den persiske kungen Kyros första regeringsår ingav Herren, för att Herrens ord genom Jeremia skulle uppfyllas, Kyros tanken att sända ut en förordning. Och han tillkännagav i hela sitt rike, både muntligt och skriftligt: så säger Kyros, konung av Persien, alla jordens riken har Herren, himlens Gud, givit mig. Och han har ålagt mig att bygga ett hus åt honom i Jerusalem i Juda. De av er som tillhör hans folk, må er Gud vara med er, ska bege sig till Jerusalem i Juda och bygga ett hus åt Herren, Israels Gud. Han är den Gud som bor i Jerusalem. Alla som finns kvar av hans folk ska få hjälp av invånarna på de platser där de bor. De ska få silver och guld, gods och boskap och därtill frivilliga gåvor till Guds hus i Jerusalem. Att det som har hänt, det är att det babyloniska riket har fallit och att perserna har tagit över makten. Apropå att riken kommer och går. Och då kan man ju spontant tänka, wow, den här kung Kyros som det berättas om, han verkar ju vara en gudfruktig man. Och det kanske han var. Om man tänker att det var Marduk som var gud. Det var hur som helst honom som Kyros tillbad. Betyder inte att han inte kände till Israels gud. Självklart är det honom som Kyros talar om här. Det är helt uppenbart. Kyros, han var ju världshärskare. Han hade ju tumme med de olika gudarna. Fattades bara annat. Och tveklöst är det ju dessutom ingen nackdel. Om man vill vinna gehör bland Israels folk. Om man dessutom talar väl om deras gud. Må er gud vara med er. Men i det här sammanhanget så spelar ju faktiskt Kyros bekännelse egentligen ingen som helst roll. Han är bara en parentes. För det är Gud som står i centrum. Det är han som agerar här. Det var han som ingav Kyros tanken om att han skulle skicka ut sin förordning. Och syftet var väldigt tydligt. Guds ord genom profeten Jeremia skulle uppfyllas. Nu är det tid för folket att återvända. Nu är exilen över. Kyros råkar helt enkelt bara befinna sig på en viss plats, i en viss tid, i ett visst skede, som sammanföll med Guds större plan. Och berättelsen fortsätter. Vi läser från vers 5. Överhuvudena för Judas och Benjamins familjer, liksom prästerna och leviterna, alla som fått Guds ingivelse, gjorde sig nu redo att ge sig iväg för att bygga Herrens hus i Jerusalem. Och alla deras grannar bistod dem med föremål av silver, med guld, med gods och boskap och dyrbarheter, förutom de frivilliga gåvorna. Kung Kyros lät också hämta de kärl från Herrens hus som Nebukadnessar, den babyloniska härskaren som verkade före Kyros, hade fört bort från Jerusalem och ställt i sin Guds hus. Kyros, kungen av Persien, lät skattmästaren Mitredat ta hand om kärlen och redovisa dem för Sheshbassar, härliga namn här tycker jag, fursten av Juda. Och nu kommer en intressant uppräkning. Antalet var 30 guldpokaler, 1000 silverpokaler, 29 offerskålar, 30 guldbägare, 410 silverbägare och 1000 andra kärl. Kärlen av guld och silver var sammanlagt 5400. Allt detta tog Sheshbassar med sig när de deporterade fördes från Babylonien tillbaka till Jerusalem. Ja, i inledningen så var det kung Kyros som fick en ingivelse från Gud att han skulle skicka ut en förordning. Här är det delar av Israels folk som får en ingivelse av Gud att nu är det dags att återvända. Nu är det dags att ge sig av för att bygga Herrens hus i Jerusalem. Det är alltså Gud som agerar även här. återigen med syftet att uppfylla sina löften. Men då kan man ju ställa sig frågan, behövde de verkligen Guds ingivelse för att återvända? Var inte Kyros förordning tydlig nog? Den var väl glasklar? Var det inte det här som alla hade längtat efter? Men faktum är att det bara var en liten del av folket som inledningsvis valde att återvända. Jag tror att jag läst någonstans att det var ungefär 10%. Och då hade ändå Gud uppenbarat sig för dem som faktiskt valde att göra det. Hur kan det komma sig? Hur kunde det vara så? Alltså, när profeten Jeremias ord tycks gå i uppfyllelse, jag ska låta er återvända till den plats jag har förvisat er från. Nu är det fritt fram att göra just det. Att återvända till den heliga staden. Det är fritt fram att bygga upp Herrens tempel igen. Platsen där Gud bor. Det borde väl rimligtvis vara det bästa som skulle kunna hända, eller? Men istället tycks det som om det andra delar av profetorden som man har tagit till sig. De som handlade om att bygga hus. Att slå sig ner. Att bli del av det omgivande samhället. Att göra allt för att den stad som Herren hade deporterat dem till skulle blomstra. Och be till Herren för den. Så när det omöjliga blir möjligt, ja, då är det inte så intressant. De hade ju så bra där de var. Man hade ju hunnit rota sig och längtan tillbaka var inte lika stark. Visst, man hade nog hållit minnet vid liv. Inte minst en text som psalm 137 vittnar ju om det. Så här står det där. Vid Babylons floder satt vi och grät när vi tänkte på Sion. I pilträden som växte där hade vi hängt våra lyror. De som höll oss fångna bad oss att sjunga. De som släpat bort oss bad om glada visor. Sjung för oss en sång från Sion. Men hur kunde vi sjunga Herrens sånger i ett främmande land? Om jag glömmer dig, Jerusalem, må min högra hand förlamas. Må min tunga fastna i gommen om jag inte tänker på dig. Om jag inte sätter Jerusalem högre än all annan glädje. Men när det blir skarpt läge, då är det långt ifrån alla som är med på tåget. Åtminstone inte direkt. Man vet vad man har, men inte vad man får. Och tveklöst måste det ha spelat in när tiden hade gått. Att det hade hunnit gå just en livsålder. Att de direkta minnena de hade börjat blekna. Och jämför man med vår egen tid så hör man ju emellanåt berättas om hur väckelsen drog fram genom Sverige på 50-talet. Hur kyrkor blomstrade, hur de fylldes med folk, hur de växte så det knakade. Hur aktuellt känns det idag? Och ändå är det bara ungefär 70 år sedan. Och samtidigt just det, 70 år. Jag ska inte dra fler paralleller från det. Min poäng är bara att det som var självklart då är inte lika självklart är det idag. Förutsättningarna förändras. Och vi människor lika så. Men ändå tydligt att de som valde att återvända gjorde det för att Gud hade rört vid deras hjärtan. Och just det väcker frågor hos mig. Riktat till mitt eget liv. Lever jag mitt liv så att jag är redo att gå när Guds tid är inne? Eller har jag slagit ner mina bopålar så djupt att jag inte självklart uppmärksammar hans röst? Att det blir obekvämt? Och är jag tillräckligt uppmärksam för att se om så är fallet? Finns det kanske sånt i mitt liv som riskerar att skymma detta? Ja, Sen följer en förteckning genom hela det andra kapitlet. En förteckning över de som först valde att återvända från exilen. Man kan fråga sig varför ett sånt kapitel överhuvudtaget finns med. Det är alltså vers efter vers efter vers. Med namn på släkter och exakta antal. Namn på släkter och exakta antal. Vers efter vers efter vers efter vers. Och en av de kommentarer som vi använder, den kanske torraste av dem, menar att passager som denna tillhör de mest svårtillgängliga i hela Bibeln för den nutida läsaren. Och det är möjligtvis så att det finns någon insnöad antikvarie som skulle kunna gå igång på de här texterna, men det är väldigt få som denne får med sig i sin hänförelse. Och det, jag kan bara hålla med, det är väldigt svårt att finna näringen i den personliga andakten. Med vers efter vers, med namn och släkt och siffror och hit och dit, så går inte ens siffrorna ihop på slutet. Och samtidigt som det är fascinerande över vilken koll man hade. Att varje individ räknades. Att kollektivet faktiskt inte bara var en grå massa, även om det som sagt finns lite mörkertal i de här siffrorna. Fast det är ett väldigt långt kapitel för att illustrera just detta. Vi ska inte läsa en rad ur det andra kapitlet faktiskt, även om det är Guds ord. För när detta är sagt så fortsätter berättelsen. Den återvändande delen av folket är nu på plats. Man har slagit sig ner och det är dags att börja forma framtiden. Det är dags att blicka framåt. Det är den sista delen som vi ska läsa idag. Esra 3:1-7. Den sjunde månaden närmade sig och israeliterna bodde nu i sina städer. Då samlades folket mangrant i Jerusalem. Och Jeshua, Josadaks son, hans ämbetsbröder, prästerna och Zerubabel, Shealtiels son och dennes bröder, grep sig an med att bygga altaret åt Israels Gud. På det skulle man offra brännoffer som det skrivit i gudsmannen Moses lag. De uppförde altaret på dess gamla plats till de fruktade folken i landet. Och på det offrade de morgon och kväll brännoffer åt Herren. De firade lövhyddefesten som det föreskrivet med det bestämda antalet dagliga brännoffer. Varje dag därför den dagen bestämda antalet. Och sen offrade de det dagliga brännoffret och särskilda brännoffer för nymånadsdagarna och för alla andra högtider helgade åt Herren. Till detta kom alla de gåvor som var och en frivilligt offrade åt Herren. Den första dagen i sjunde månaden börjar de offra brännoffer åt Herren fastän grunden till Herrens tempel ännu inte var lagd. De betalade stenhuggare och hantverkare med pengar och folk från Sidon och Tyros med mat, dryck och olja för att de sjövägen skulle föra cederträ från Libanon till Jafo, vilket den persiske kungen Kyros hade gett dem tillstånd till. Ja, vad är det som händer här? Jo, dels så träder den första huvudpersonen i Esra bok fram, Zerubabel. Vid sidan av Esra och Nehemja, som kommer in lite senare i handlingen, så är han den som inledningsvis leder folket vidare. Och det man gör det är att mangrant sluta upp i Jerusalem för att uppföra ett nytt altare på samma plats där det gamla hade stått innan exilen. Altaret var det konkreta uttrycket för folkets gemensamma tillbedjan. Och vad är det som är så anmärkningsvärt med det, kanske du tänker? Jo, Zerubabel avslöjar genom sitt handlande hur prioriteringarna såg ut. Att det är tillbedjan som är alltings utgångspunkt för Guds folk i alla tider. Det var den insikten som helt eller delvis hade gått förlorad, som helt eller delvis var anledningen till att Israels folk hade befunnit sig där man befann sig. Men nu var det nya tider. Återvändandet till Jerusalem innebar ett återvändande både till de yttre och de inre källorna. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också, säger Jesus i bergspredikan. Och det var just det som Israels folk under Zerubabels ledning gjorde där och då, efter att man hade återvänt till Jerusalem. Sen börjar man förbereda för templets återuppbyggande. Men det ska vi inte ta idag. För nu ska vi gå in för landning. För utifrån dagens texter som vi har läst idag, så skulle jag vilja stanna upp inför tre sammanfattande punkter. För det första, Gud utväljer vem han vill för att föra historien framåt. Han står över allt och alla. Vi läste ju i inledningen av Esra bok hur Gud ingav kung Kyros tanken att sända ut en förordning. Likaså att han gav delar av folket ingivelse att återvända till Jerusalem. I den värld som vi lever i så finns det mer än en maktfullkomlig ledare. Det tror jag vi kan vara överens om. Personer som har ett enormt inflytande. Personer som emellanåt kan få mig och många andra, skulle jag säga, att tappa tron på mänskligheten. Utifrån de berättelser som vi har läst, tror vi på allvar att Gud skulle kunna använda en person som Donald Trump? Det finns ju mängder av människor över världen som tror att han är Guds gåva till världen. Så att... Eller om vi tar en man som Kim Jong-un. Skulle han kunna användas av Gud? Skulle Gud kunna röra vid deras hjärtan? Och om man skulle göra det, förutsätter det att de först måste omvända sig. Kyros tillbad Marduk, men fick ändå vara med och tjäna Herrens syften. Skulle historien kunna upprepa sig? Och betyder det i sådana fall att vi som kyrka alltid ska sluta upp bakom de som står i maktposition? Nej, precis, Jan. Absolut inte. Kyrkans kallelse är att följa Gud. Samtidigt uppmanar Bibeln oss att be för dem som styr, som fattar de stora besluten. Tänker att behovet av bön bara blir tydligare ju galnare ledare vi har. Herre, förbarma dig. Inte för att bönerna per automatik kommer att förändra de som styr. Det vore väl fantastiskt om vi bestämmer oss för att be om kull några galningar i världen. Och det kan ske, men det är inte per automatik. Men framförallt så kommer bönen tveklöst att forma alla de som ber. Att bönen på djupet kan lära oss att Gud kan utvälja vem han vill, just för att han står över allt och alla. Han kommer alltid att ha sista ordet. Och det bästa vi kan göra är att vända oss till honom i allt, med allt. För det andra, Gud handlar på sitt sätt. Ibland vid en given tidpunkt, ibland över längre tid. Återvändandet från exilen brukar ibland liknas vid uttåget från Egypten. Att återvändandet skulle kunna betraktas som ett andra exodus. Och parallellerna är tydliga, hur Gud befriar sitt folk ifrån fångenskap. Men där uttåget från Egypten skedde vid en tidpunkt, alla tillsammans, så kom återvändandet från exilen att ske över betydligt längre tid och i flera etapper. Det betyder inte att den ena händelsen var viktigare än den andra. Det betyder bara att Gud agerade på olika sätt i olika tider. Jag ställer mig frågan om det händer att vi faktiskt missar att se Guds handlande. För att det inte sker så som vi själva hade tänkt oss. Att vi kanske förväntar oss att han ska agera på ett visst sätt. Medan Gud har andra planer. Att det på ytan tycks vara så att ingenting händer överhuvudtaget. Medan han håller på att verka i det tysta. Återigen. Är jag redo att gå när Guds tid är inne? Eller har jag slagit ner bopålarna så djupt att jag inte självklart uppmärksammar hans röst? För kanske finns det behov i min närhet där Gud faktiskt vill använda mig. Uppgifter som han under lång tid har förberett. För det tredje. Tillbedjan är grunden för allt. Sök först Guds rike. Zerubabels första åtgärd efter att man hade återvänt till Jerusalem, det var att bygga upp altaret. Det konkreta uttrycket för hela folkets tillbedjan. För han visste att tillbedjan är grunden för allt liv. Hur ser våra prioriteringar ut när det verkligen gäller? När vi som kyrka, när Johanneskyrkan blickar framåt. Vad kommer att hända? Lina, det ska sluta. Någon ny ska komma i hennes ställe. Vad kommer att hända med våran lokal? Alltså, hur ska vägen framåt te sig? Hur ser våra prioriteringar ut då? Är det självklart att vi börjar med att samlas runt altaret? Eller börjar vi i någon annan ände? Jag är medveten om att det finns en risk med en sån här sammanfattning som jag just har gjort. Att man känner sig sänkt. Att man inser hur mycket annat som man fyller sitt liv med. Att det triggar det dåliga samvetet. Då är det oerhört viktigt att påminna sig om vem Gud är. Att han är en god Gud. Att han inte bara är kärleksfull. Utan att han är kärlek till sitt väsen. Att han då som nu kallar oss ut i frihet. Det är hans vilja, det är hans längtan. Att det ytterst är hans barmhärtighet. Hans omsorg om sin skapelse som för historien framåt. Och jag vill avsluta med att läsa de ord som profeten Jeremia fick förmedla till det folk som gång på gång vände sig bort ifrån Gud. Men där Guds hälsning till dem och till oss idag är detta. Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren. Välgång, inte olycka. Jag ska ge er en framtid och ett hopp. När ni åkallar mig och ber till mig ska jag lyssna på er. När ni söker mig ska ni finna mig. Ja, om ni helhjärtat söker efter mig ska jag låta er finna mig, säger Herren. Jag ska vända ert öde och samla in er från alla de folk och alla de platser till vilka jag har fördrivit er, säger Herren. Jag ska låta er återvända till den plats jag har förvisat er från. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska vi få allt det andra också. Amen. Låt oss be. Herre Jesus Kristus. Tack för att du är det slutliga tecknet på en kärleksfull Guds omsorg om sin skapelse. Tack för att du kom till vår värld för att öppna vägen till Gud. För att vi med frimodiga hjärtan får komma inför dig. Möta din blick. Ta del av din frid. Herre, om det finns områden i våra liv där vi behöver omvända oss, där vi behöver återvända till det som är vår kallelse, att leva i din närhet, så låt det ske, Herre. Du känner oss var och en. Tack, Herre, för att inte du lägger på oss tunga ok, att inte du vill komma för att knäppa oss på näsan, för att läxa upp oss, för att vi ska känna oss dåliga, utan du ser på oss med kärlek. Du vill upprätta oss. Du vill befria oss. Dig vill vi tillbe, för din är all ära.